Jag håller på en stund och jag ska bara ge ett avslutande ord, någonting som jag upplever viktigt inför det här nya året. Jag har ju en predikan redan som jag har utlovat. Om du har ett gott minne så vet du att jag talar om en predikan som jag ska hålla egentligen idag, men den kommer nog, så var inte orolig. Idag ska jag bara ge ett ord från Lukas, det 10:e kapitlet. Lukas 10:38. Så står det så här. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag ska tala några ord med under rubriken att ge tid åt den goda delen. Som Lena sa här när hon var uppe och talade om Jesus helger, så är det så mycket som pockar på vår tid, eller hur? Det är så mycket som vill göra anspråk på, det är så mycket, jag menar nästan ingen av oss hinner ju göra de dåliga sakerna, för det är så mycket gott som vi ska göra, som vi ska syssla med, så att det räcker till och blir över. Men Jesus säger att Maria hade utvalt en god del. Maria hade utvalt någonting som var gott, medan Marta blev nästan besviken på Maria. För Marta kände att nu kommer Jesus, nu måste vi göra det här och nu måste vi arbeta och nu måste vi ställa i ordning här. Och hon gjorde fina saker för de skulle ju ha någonting att äta. Eller hur? Vi har ju ätit där nere och det, jag menar, hade Bettan och hennes gäng bara suttit vid Jesu fötter. Det hade ju blivit något kött då. Va? Om Marta hon bestyr och hon donar, men Jesus vill lägga saker och ting i korrekt perspektiv. När han säger Maria hade utvalt den goda delen. Att ge tid åt den goda delen är någonting otroligt viktigt. Och Jesus, han kommer gång på gång under sitt liv här på jorden, under sin undervisning, så kommer han tillbaka till de här sakerna. Han säger till exempel i Matteus 6:31. Det är så här som för oss nästan är omöjlighet idag. Så säger han: gör er därför inga bekymmer och fråga inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jesus säger att vår himmelske fader vet att vi behöver kläder. Det behöver vi nu när det har varit kallt, eller hur? Våra vänner från Afrika har redan en gång fått inse det, att det är ett kallt land. Och vi som har vuxit upp här, vi har frusit, eller hur? Så vi vet, och inte bara vi vet, utan vår himmelske fader vet att vi behöver allt det här. Det är ingen verklighetsflykt. Det är inte så här att vi ska sitta nu på ett moln och vänta på att Jesus kommer tillbaka. Men det handlar om att få saker och ting i rätt ordningsföljd, att utvälja den goda delen, den som ingen kan ta ifrån oss. Livet med Jesus behöver lära oss att prioritera rätt. Livet med Jesus behöver lära det, och det står i Efeserbrevet. Om du går dit så ska vi läsa i Efeserbrevet. Det kommer någon bild kanske kommer upp där på skärmen, men inte knappast hela alltihop. Men Efeserbrevet, det 3:e kapitlet, så står det i den 17:e versen. Säger Paulus så här: att i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma och deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga i sina hjärtan och hårda som sten. Det var ju ord och inga visor. Paulus använder uttrycket: jag varnar er. Lev inte längre som hedningarna. Lev inte längre på den här världens vis. Eller man kan säga så här: följ inte den här världens system. Det är tydliga och klara varningstexter. Jesus varnar, Paulus varnar, Johannes varnar oss för att följa med den här världens system. Att vara kristen betyder att gå mot strömmen. Eller hur? Att vara kristen, det betyder att ha en annan värdegrund, att ha andra prioriteringar än den här världen. Det betyder att jag lägger inte ner hela mitt liv för karriären. Det betyder att jag lägger inte på första plats det som världen lägger på första plats. Utan jag har andra prioriteringar. Amen. Det här kanske är lite tufft, men det är bara bra. Det står att världens tankar är tomma. Vad betyder det? Vad betyder det att tankarna är tomma? Jo, det betyder att man utvärderar inte den väg man går på. Man utvärderar inte och säger att om jag går på den här vägen, om jag fortsätter att gå på den här vägen, vad händer då? Utan man är lite slav för fatalismen, att det som händer, det händer. Och vi drar nu vårt strå till stacken och vi har olika sådana här uttryck för det här. Men Paulus varnar oss, ha inte tomma tankar. Utvärdera vad det är du håller på med. Utvärdera vad det är du prioriterar. För det borde det livet tillsammans med Kristus, det borde ha lärt dig det här. Han går vidare och säger olika saker då, och vad hedningarna gör. Men sen står det i vers 22. Att ni har lämnat ert förra liv och lagt av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Alltså med andra ord, när du har blivit troende så har du trätt in i ett liv tillsammans med Gud. Eller hur? Du har trätt in i ett liv tillsammans med Gud, där Gud är din första prioritet. Där det han säger, det han har på sitt hjärta, det blir för dig viktigt. Visst? Att vara kristen, det betyder det att jag har gett över rätten av vad som är ytterst viktigt för mig. Det har jag gett över till Gud. Och på det sättet så kommer också mina prioriteringar att börja styras. Tala här, och vi har till och med bett här redan idag, och vi har talat om det också under jultiden ganska mycket. Eller jag har talat om det mycket med mina vänner. Om vår tidsanvändning, och vi säger ju det hela tiden att ingen av oss har ju någon tid. Va? Är det någon som har, man skulle behöva kunna sälja tid. Då ska man kunna bli ganska, ganska rik, för det är en bristvara. Trots att vi har mest semester i nästan hela världen, så har vi har jättelite tid. Och vi går ju genom olika skeenden i vårt liv, och i vissa skeden har vi väldigt lite tid och i vissa skeden har vi kanske lite mera. Men Jesus säger i Lukas 21, han säger: akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen kommer plötsligt över er som en snara. Eller i Markus 4 och 18 och framåt så står det liknelsen om sådden. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Här kommer Paulus varning in när han säger jag varnar er att leva inte som den här världen. Därför att om vi bara lever utgående från den rytm som finns i den här världen, så kommer vårt liv att fyllas. Eller hur? Ingen av oss lever ju med liv som är för tomma. Eller väldigt få lever med liv som är för tomma. Utan vi har mera kanske än vi klarar av. Men Paulus säger att vi behöver rannsaka vårt liv. Och ställa oss den frågan. Det är kanske mitt budskap till dig som du kan få gå hem med. Vad är viktigt för mig? Eller hur? Innan jag ställer den frågan så kommer jag inte kanske att vara beredd eller kanske ens se vikten av att prioritera. Men när jag ställer den här frågan, vad är viktigt för mig? Jag talar med en människa som inte har haft så mycket kontakt med under det här året, men som jag hade mer kontakt med tidigare. Och han sa det här, att han började fundera, vad egentligen är viktigt? Vad är viktigt i mitt liv? Det är så många saker som pockar på, som vi sa. Det är mycket saker som är viktigt. Men vad är det egentligen som är viktigt? Och jag tror att var och en av oss som är här idag, som tror på Jesus, kan säga det, att Jesus är viktig för mig. Visst?
Vi ska inte säga det. Jesus, han är viktig för mig. Men om Jesus är viktig för mig, så gäller det faktiskt för dig och mig att prioritera honom. Jag tror jag har fått det som väldigt enkelt, men jag tror det är faktiskt det handlar om. Det handlar om att låta Jesus bli viktig för mig i min vardag, så att jag prioriterar honom. Prioriteterna det här året som jag vill lyfta fram, det är nog ordet och bönen. Än en gång. Men är det än en gång, säger du? Ja, det är det än en gång. Jag har läst lite statistik här också över julhelgen. Lite kristnas bibelläsningsvanor. Och det är inte så jättetrevlig läsning. Utan det är så här, och jag menar, när man tar upp det här, så är det sådana område som är bäddat för fördömelse. Man vill så sjunka ner i bänken. Och jag har inte läst min bibel idag, så då har jag den dåliga delen av statistiken. Men man säger att 21% av kristna läser Bibeln regelbundet. Och då, i Australien där de gjorde den här undersökningen, skrev de att pingstvännerna var bäst. Med 72%. Men det finns lite annan statistik. Vi kan ju lämna det där sådär, att pingstvännerna var bäst här. 72%. Hur som helst, skämt åsido. Men varenda troende vet vikten av det här. Eller hur? Vi vet det här. Vi vet att det är så här. Trots det, så de flesta troende som man talar med, så på ett eller annat sätt så kämpar med det här. Och har svårt att få in daglig bibelläsning i sitt pressade schema. Men ordet och bönen. Lyft din bibel och din röst till Gud varje dag. Gör det. Lyft din bibel. Ta det. Låt din bibel bli dig kär. 16% av de troende har läst genom Bibeln från perm till perm, sa en annan undersökning. Du kan bli, låt det bli 17 det här året. Gör Bibeln kär för dig. Gör Bibeln som ett viktigt redskap i dig. Vi vet alla, vi har sagt det från den här predikstolen, det har hörts många gånger, hur vi påverkas av olika trender, av olika mentaliteter, hur vi successivt blir de här kokta grodorna som Patrik talade om här förra söndagen. Hur vi successivt, vårt värdesystem förändras och våra värderingar förändras och så vidare, tills vi blir mer och mer ljumma. Låt inte bli sån. Låt inte bli så. Jag tror nämligen att vi har makt att förändras. Tror du det? Vi är inte slavar under den här tidsanden. Vet du det? Vi är inte slavar. Det är inte som hopplöst, man måste hopplöst som driva med i den här floden. Utan vi kan förändras. Vi kan faktiskt lyfta upp våran bibel och ta den till oss. När Jesus talar om den yttersta tiden i Matteus 24. Ni känner till det bibelstället. Så det första Jesus säger om den yttersta tiden, så säger han så här: låt ingen bedra er. Det är det första saken han säger. Låt ingen bedra er. Det betyder det. Vad är bedrägeri? Bedrägeri det är att man successivt går bort från det som är rätt. Det är bedrägeri, det är som inte att man vänder om och går bort direkt så här. Utan bedrägeri det är att man successivt lockas bort från det som är rätt. Och Jesus säger i den yttersta tiden, vad vi behöver tänka på mer än någonting annat, det är att låt ingen bedra er. Jag tror att bedrägeriet, det är klart bedrägeriet kan vara väldigt, väldigt öppet också. Du har säkert sett, hoppas att ingen har den där hemma nu när jag säger det här, det är alltid farligt. De här jantramattorna som folk tycker om att ligga på, har du en sån matta så rekommenderar jag att du slänger bort den. Det tycker jag, för jag tycker inte om att man tar hem främmande orientaliska eller österländska religioner och ligger på dem. Du kan vända på den, om du har den där hemma så hittar du symbolen som står för, vad den är, måste riktigt se. Shreyantra, som är den starkaste meditationssymbolen. Den är 70 gånger kraftfullare än pyramidformen, ifall du inte visste det. Så vet du det nu. Så har du en spikmatta, så släng bort den. Det där fick du bara som bonus. Men jag tror inte att det är de sakerna som är våran största fiende. Utan jag tror att det successiva bedrägeriet är det som är största faran för oss. Det som successivt försöker få oss bort från det som är viktigt.
Jesus säger, se till att ingen ska bedra er. Och i Matteus 24 och 35, lite längre fram i samma kapitel, så säger han, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Vi lever i en tid där man svänger sanningen mer och mer. Man går längre och längre bort från sanningen. Men Jesus säger, mitt ord, det ska aldrig förgås. Mitt ord är sanning. Mitt ord står för det som är sant för evigt. Därför så ska du lyfta din bibel högt. Låt ditt sinne påverkas. Romarbrevet 12, 1-2 talar om det här. Att låt ditt sinne förnyas så att du förstår vad som är Guds vilja. Vad som är gott, vad som är välbehagligt och fullkomligt. För då blir du inte bedragen. Du blir bedragen om du inte lever i ordet. Alltså, måste vi läsa ordet? Det är klart att du inte måste läsa ordet. Det är ju inte lagiskhet att om du inte läser ordet så tycker inte Jesus om dig. Eller hur? Visst inte det så? Jesus älskar dig fast du inte läser hans ord. Jesus älskar dig med evig kärlek. Men du kommer att bli bedragen om du inte tar in Guds ord i din vardag. Får vi ett amen på det? Amen. Så låt Guds ord, som det står också i Bibeln, rikligen bo ibland. Kolosserbrevet 3 och 16. Låt Kristi ord rikligt bo ibland er med all sin vishet. Ordet och bönen. Första Petrus brev 4 och 7 säger, låt oss inte, det står första Petrus brev 4 och 7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Svaret, det är många människor som tänker, som frågar så här, vad är det som ska lösa väckelsefrågan? Vad är det nya vi behöver ha tag på? Du vet, det nya är att det gamla gäller. Hörde du det? Det nya är att det gamla gäller. Den som vill leva ett fruktbärande kristet liv enligt Psaltaren 1, så det är den som tänker på hans ord både dag och natt. Det är inte de som kan de senaste färgerna i tabernaklet och i alla snören och alla foder på överste prästen och så vidare. Det är bra om du studerar dem, så fortsätt att göra det, är helt okej. Men den som vill vara ett träd planterat vid vattenbäckar, den som vill känna att ens kristna liv bär frukt, han ska leva i ordet. Han ska leva i bönen. De enkla, grundläggande sanningarna. Låt oss inte förebrå varandra. Låt oss inte hacka på varandra och säga vad du har läst lite Bibeln. Utan som Bibeln säger, låt oss istället uppmuntra varandra. Låt oss istället inspirera varandra av ordet. Någon av er har väl Facebook kanske. Man märker det från gång till gång, så får speciellt de ungdomar, jag kan ju säga det nu när jag börjar, när de är 40 kan jag tala om ungdomarna. Så märker man att man får för sig att man ska tala till varandra i bibelord. Och det är ju underbart, det är värst att de här trenderna går så snabbt över, sen blir det bara sådana andra chill och sådana andra saker. Men i alla fall, Bibeln säger det, att vi ska tala till varandra i bibelord. Du märker i ditt eget liv när Bibeln blir en auktoritet i ditt liv. Eller hur? När du läser Bibeln, när du studerar Guds ord, så när problem kommer så är det ordet som poppar fram. Det är ordet som kommer fram, det är lösningar ur Guds ord som kommer fram och ger dig svar på de frågor du behöver. Himmel och jord ska skaka och till och med förgås. Men Guds ord ska aldrig förgås. Är du inte glad för det? Är du inte glad för att du har någonting som är stabilt, som är starkt, som aldrig förändras? Inte ens fast vi går in i 2010. Det är Guds ord. Låt det på nytt igen bli en läsare. Vi talar om de grundläggande disciplinerna. De grundläggande disciplinerna som Guds församling genom alla tider har byggt på. Ordet och bönen, brödsbrytelsen och gemenskapen. Paulus säger i Hebreerbrevet 10 och 25. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser när dagen närmar sig. Vi konstaterar i årsberättelsen förra söndagen att vi har sjunkit gudstjänst deltagarantal med 18% sedan förra året. Och då kan vi börja skylla på varandra, varför går ni inte på gudstjänst? Va? Varför går du inte? Men Paulus säger, låt oss istället uppmuntra varandra. Uppmuntra varandra till att se behovet av att inte leva ett isolerat kristet liv. För lever du, lyssna nu, lever du ett isolerat kristet liv så kommer du att bli bedragen. Du kommer inte att kunna hålla dig brinnande. Sannolikt kommer du inte att kunna hålla dig brinnande. Du behöver den kristna gemenskapen. Du behöver vara mån om att hålla dig till dina troende systrar och bröder. För att behålla värmen, för att behålla glöden i den tid som vi går in i. Överge inte sammankomsterna. Det som församlingen grundades på redan från början. Ordet, bönen, gemenskapen och brödsbrytelsen. Det är lösningen för ett fruktbärande kristet liv anno 2010. Den enkla sanningen från Guds ord. Det är lösningen för dig och mig. Låt oss uppmuntra varandra till det. Sen till sist, ett ord från Efeserbrevet 5:18. Vi ska inte tala om alkohol här, men vi ska börja läsa så här. Där det står, berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Utan så står det, låt er istället uppfyllas av anden. Jag gillar det här bibelstället därför att det står så här, låt er uppfyllas. Tänk dig att Gud ger oss en möjlighet. Gud ger som oss kranen på något sätt. Låt er vrida upp kranen till anden. Låt er uppfyllas av anden. Låt den helige ande ta tag i dig. Han som kan vara din bästa vän. Din närmaste samarbetspartner. Din helige ande. Han som känner fadern och han som känner dig. Låt dig uppfyllas av honom. Ordet, bönen och andens gemenskap. Det borgar för ett härligt kristet liv. Det borgar inte för ett liv utan problem. Men det borgar för ett liv som håller när det blir problem. Eller hur? Låt dig uppfyllas av den helige ande. Vi kommer att återkomma till prioriteringar och så vidare under det här året. Men ta det här nu som en början på det här året. Att hade lite slappat av med ordet i ditt liv. Har du kommit ur fasen med all julmat och allt möjligt med bönen. Hamna inte i fördömelse utan ta upp dig istället. Ta upp dig istället, öppna din bibel, läs din bibel och tala med Gud i bön. Han kommer att svara. Ska vi be tillsammans? Halleluja.